Värvet görs i samarbete med Acast.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet.
Välkomna till Värvet, avsnitt 68. Idag med gäst Johan Kroneman, en gammal kollega och kompis till mig. Jag ska prata mer om honom alldeles strax. Först måste jag berätta för er att Värvet sponsras just nu av Sony, Sony Xperia Z. En fin telefon som är ganska stor. iPhone-ägare har tråkat mig för dess storlek. Jag ringde upp Martina Johansson på Sony för att diskutera det. Vissa retar mig för att den är så stor.
Du retar för att den är för stor?
Ja.
Det där brukar jag ta som det ultimata tecknet på avundsjuka. Att bli retad för någonting.
Tycker du den är perfekt eller?
Jag tycker det. Jag höll med först. Jag har inte retat någon för det, men jag tyckte nog själv att den var ganska stor när jag först fick den. Men jag skulle nästan vilja ge dig en liten utmaning där. Nu använder ju du den som din vanliga telefon och surfar och kollar på olika streamade tjänster, antar jag.
Mm.
Om du gör det i 2 veckor, då skulle jag vilja att du byter tillbaka en kort stund till din gamla telefon sen. Jag tror att du kommer bli chockad över hur du kunde klara dig med en sån liten skärm.
Vi får se om vi hörs om det om 2 veckor då. Annars hörs vi snart igen.
Ja, jättebra.
Hej, hej! Början av det där samtalet kändes väldigt, väldigt bekant för mig, kan jag säga. Jag vet inte varför. Johan Kroneman, som är dagens gäst, han är känd för de flesta som DNs tv-kritiker och så skriver han också sportkrönikor. För mig så är han känd som en gammal medarbetare, kollega, chef från Nöjesguiden. Ja, det var en härlig tid på många sätt, men också rätt smärtsam tror jag för mig. Och vi ska prata också om hur han upplevde sin tid på Nöjesguiden. Vi kommer prata om otroligt mycket. Och jag kan säga att den här intervjun hade verkligen inte blivit av, och den hade heller inte varit lika bra om jag inte hade sett Thomas Andersson, vi intervjuar just Johan på Brunnsgatan 4. Så att jag liksom har lite gratis research som Thomas har gjort. Tack så hemskt mycket. Ja, nu har jag nämnt Thomas i 2 avsnitt i rad. Lyxigt. Varsågoda ni som gillar när jag droppar Thomas Andersson, vi. Och för er andra och de förstnämnda, varsågoda Johan Kroneman. Hur mår du?
Vill du jag ska berätta det verkligen?
Mm.
Det är en sån jävla lång historia.
Ja, men det tycker jag.
Ja, nej, men jag bröt ju bägge armarna och åkte skidor i Sälen. Det är 10 veckor sedan, så har det varit ett helvete faktiskt.
Hur gick det till?
Jag väjde för en liten pojke som åkte framför mig. Och så åkte jag in i en liten vall på något sätt. Och skidorna stod kvar och jag flög. Och landade på bröstkorgen och huvudet.
Och fy fan.
Ja. Men det värsta är väl att jag först konstaterade att jag hade ett brott i vänster arm. Och lite revbensskador. Och sen tog det 5 veckor innan de upptäckte att högerarmen också var av. Och nu efter 10 veckor i söndags, då upptäckte de att den var på 2 ställen. Så att det har varit lite stökigt faktiskt.
Vilken jävla skitvård du, ja, verkar ha fått.
Ja, det har jag. Jag skrev faktiskt en sak om det där, att den svenska sjukvården har ju ett gigantiskt hörselproblem. Det är det de har att brottas med.
Mm.
Jag vet inte. Men när man väl får vård så verkar den funka. Men innan dess...
Jag fick en remiss till någon sån psykdoktor för någon form av utredning. När jag fick antidepressiva så var det så här... Då sa min husläkare, jag kan ju ge dig antidepressiva eller så kan du få bli utredd för om du behöver terapi eller sådär, alltså i, ja, landstingets vård. Ja, men jag tar gärna både och, så. Och den där remissen, den fick jag i januari, tror jag. Sen har de ställt in och strulat och inte hört av sig och bokat om och liksom, vad är det nu? Det är maj. Jag har inte hört ett jävla ljud.
Men jag tror att jättemånga människor har samma upplevelse just nu.
Ja, eller hur?
Ja.
Det är borgarnas fel. Eller?
Nej, ja, jag vet faktiskt inte. Men det här hörselproblemet tror jag inte är politiskt. Det tror jag mer är organisatoriskt och så att säga medmänskligt. Jag var uppe på, det här är jättebra tycker jag, eller symptomatiskt. Jag var på Rosenlunds sjukhus och skulle röntga min arm. Och när jag kommer in till receptionen så är den tom. Och så står det en stor textad skylt. Står det ring på klockan. Och så under står det med stora bokstäver en gång. Och det är... Och sen så var hela mitt besök på det sättet. Det var som jag, ja, kände som vi var allihopa lite i vägen och jäkligt irriterad stämning för att det inte gick tillräckligt fort och vrida armarna. Och, så att det är tråkigt är det.
Ja, det var ju ändå det finaste vi hade.
Ja, lite så. Nej, men samtidigt är det nog som så att när jag, alltså, de där människorna, nu har jag ju mött så mycket folk i den här svängen. Att alla verkar på samtidigt göra ett ganska bra jobb, men de gör bara sin lilla del. Jag var uppe och gjorde en annan röntgen på Ersta, och det var överläkaren själv som gjorde den här, men han hittade ingenting. Och då sa jag till honom, men varför har jag så fruktansvärt ont? Nej, det vet jag, ingen aning, sa han. Hej då. Och så får jag gå tillbaka till min husläkare, så får man fortsätta leta det som ett litet... Det är ingen som tar det där greppet.
Nej.
Men, jävla gnälligt det här blev.
Ja, ja, men du har fått välja husläkare själv?
Ja, det har jag fått. Ja. Världens bästa husläkare har jag haft.
Mm. Jag försökte vara ironisk. Alltså, som att det skulle vara en tröst.
Jaha,
liksom.
Nej, ja, men det är faktiskt en liten tröst. För att just där jag bor har jag de här husdoktorerna väldigt, väldigt bra.
Ja, det är väl kul. Men jag kan ju tycka att generellt så hade det varit bättre om det bara funkade istället för att jag fick välja själv.
Ja, jo, jag håller med.
Hur började allt för dig?
Mitt skrivande tänker du på då?
Ja, eller? Varför inte?
Det har jag tänkt ganska mycket på under senare tid, senare år faktiskt, hur det kom så att jag blev journalist. För att jag under många år så försökte jag, så att säga, undvika jobbet. Jag gick på journalistskolan som väldigt ung. Jag var 20 år när jag började, 22 år när jag kom därifrån. Och de första 10 åren så försökte jag, alltså jag ville inte vara journalist.
Varför det?
Jag var väldigt besviken på hur det såg ut. Jag trodde att jag skulle få vara en annan. Jag trodde att jag skulle få vara den som jag är nu, kanske.
Alltså någon som påverkar? Och...
Ja, någon som... Ja, jag skulle få skriva och tänka. Och... Men jag började ju på Vicka runt så här, på Radio Östergötland. Och sen var jag på Hallands Nyheter, Göteborgsposten och... Expressen och Aftonbladet, och det var ju inte alls som jag hade trott faktiskt. Det var lite en chock.
Du blev desillusionerad?
Ja, det blev jag faktiskt. Ja. Och sen pluggade jag lite litteraturvetenskap och satt på korrekturet istället för att skriva och ja, jobbade i hemtjänsten och ända tills 87 kan man säga, en slags vändpunkt. När Aje Ljungberg kommer till Göteborg och ska starta en redaktion för Nöjeskärnen där.
Men då var du också sjuk?
Ja, då var jag också sjuk. Då hade jag haft en aneurysm. Det låter som jag har varit jävligt sjuk, men jag har ju varit väldigt frisk i mitt liv. Men det gick sönder ett kärl i huvudet på mig och jag var nära och kola vippen.
Mm.
Ja, det var dramatiskt, men läkarna sa ju till mig att det var lite tur och otur att det hände då och inte nu. För då hade det varit mycket större och det hade kunnat orsaka väldigt stora skador.
Har du någon aning om vad som utlöste det?
Ja, alltså vad som utlöste det vet jag vad det var. Jag levde ett jävligt sunkigt liv kan man säga.
Mm.
Det var... Mycket sprit och droger och sånt.
Okej.
Okay. Så att det kan man nog direkt härröra till det.
Mm.
Utan att gå in på för mycket detaljer.
Med hänsyn till?
Ja, lite olika familj och sånt.
Ja, jag förstår. Ja.
Nej, men jag levde inget sunt liv och konsekvensen var faktiskt den där smällen.
Men om vi bara går tillbaka lite. Eller
Nej, men jag tänkte just det, sa det här med själva skrivandet, så var det nog det att under gymnasiet och så fick jag för mig att jag skulle skriva. Eller att jag kunde skriva.
Mm.
Och det var ju faktiskt en gammal lärares fel. Vi skulle, hade som uppgift att recensera en valfri bok. Och min lilla grupp, vi tog, konstigt nog tog vi Ivar och Johanssons Astronomens hus. Och mina kompisar tyckte den var urusel och jag tyckte den var rätt fantastisk. Och så skrev jag en text om den. Och sen när vi presenterade den texten, då trodde min svensklärare, som jag tyckte väldigt mycket om, hon trodde att jag hade snott den. För den var lite för bra för att komma från en gymnasist på något sätt, tyckte hon.
Wow.
Men, och när jag hade övertygat henne om att det var jag som hade skrivit den, då sa hon en dag till mig att Johan, jag tror nog att du ska skriva. Så. Och då satte hon de grillorna i huvudet på mig.
Mm.
Så att sen var det bara det. Sen var det rätt in på journalistskolan och sen kom jag ut den där grymma verkligheten då. Jag hade ju perioder då jag frilansade emellan de där vicken, där jag tyckte ändå att det var ganska kul ibland att skriva. Då tyckte jag om att skriva långt. Och sen faktiskt efter det att jag hade börjat på Nöjeskären lite grann så 87-88, då fick jag ju tillbaka all lust att skriva. Alltså den lust jag hade haft från början.
Mm.
Så att det var väl Nöjeskärens förtjänst.
Du hade ju en väldigt stark liksom politisk agenda eller ett engagemang tidigt.
Ja, eller? Ja, det var jag. Jag var ganska jag blev tidigt politiskt intresserad. Jag var nog bara kanske, jag skulle säga 12-13 år.
Hur kom det sig?
Ja, men det var nog, det var som för många andra var på den tiden, var ju Vietnamkriget. Det var ju det här första stora TV-kriget och de där bilderna svepte in där 66-67, då jag var 11-12 år bara. Och alla som såg de där bilderna eller kunde lära sig, ja, som kunde läsa faktiskt. Ja, men i alla fall vi som var unga förstod att det där var inte rätt. Världens största krigsmakt mot en liten jävla bondenation som de försökte, som de sa, bomba tillbaka till stenåldern. Och det var väl i samma veva som Sverige var världens rikaste land och vi var nummer två efter USA. Och i den där skarven då, och med föräldrar som hade byggt landet med två tomma händer och så. Så det var väl ganska givet att unga människor skulle revoltera mot det. Och det gjorde de ju. Jag menar, tyska ungdomar revolterade mot sina föräldrar som hade plötsligt bara 20 år efter Auschwitz hade de liksom plockat ut det ur systemet. Så att det var väl, ja, jag började jobba med FNL-grupperna. Och det var ett jättestort steg för mig. Alltså det var att sätta på sig det där märket och gå till skolan, det var jävligt tufft faktiskt. Jag tycker nu efteråt att jag var jävligt hård som gjorde det. För att det där märket, det slets jag av varenda rast och jag fick otroligt mycket folk emot mig.
Du får nästan berätta, tror jag, för oss som inte liksom, ja, lite förlåt. Historielösa. Nej, men ja. FNL är...
Ja, men det var ju så att säga Sydvietnams befrielserörelse. Och Vietnam var ju delat i Nordvietnam och Sydvietnam, och FNL slog sig i syd mot amerikanerna och mot vietnameser också. Och det bildade stödgruppen för dem då. De hade, tror jag, också ett kontor i Stockholm. Jag vet att Nordvietnam hade i alla fall ett kontor där. Och jag undrar inte om de hade en sån här provisorisk regering. Fick sitt första kontor i Stockholm. Så vi byggde upp ganska starka band, FNL-grupperna, med vietnameserna. Och jag tror att de svenska FNL-grupperna betydde mycket för. Och sen givetvis när Palme stod ju långt ifrån FNL-grupperna på många sätt. Men Men när han också engagerade sig, då så fick ju vietnameserna särskilda band till oss.
Mm.
Vi hade, jag är uppvuxen i Norrköping, vi bjöd in vietnameser då, jag kommer inte ihåg om det var någon ambassadör eller, men det var, jag tror det var ambassadör, chaufför och tolk. Och de bodde hemma hos oss. Vi bodde i ett kollektiv på Trädgårdsgatan i Norrköping. Och de, vi fixade sängplatser åt dem. Och sen på kvällen satt de och berättade om Vietnam och sådär. Det var, och då var jag ju, ja, då hade jag kanske blivit 20.
Okej. Okay.
Men jag är väldigt stolt över det där engagemanget.
Ja, men det förstår jag.
Det var, ja.
Hur såg polariseringen ut då? För ni var liksom vänster, men...
Ja, vi var ju vänster och sen från, kan man säga, från FNL-grupperna och vänster ut så sluttade ju liksom det här vad man kallar avgrundsvänstern. Det var ju extremt många olika schatteringar i grupper. Men ja, vi skattade väl lite åt det och jag tror att jag ganska tidigt insåg att det var någonting som, det var ju inte riktigt friskt så att säga. Och det var väl inte riktigt heller frist att vänsterns främsta fiende, det var socialdemokratin. Och det var ju många, jag, FNL-grupperna stod väldigt nära det som kallades för KFM eller som sen blev Sveriges kommunistiska parti. Och de rekryterade ju folk ifrån, unga människor som mig själv då, från, vi var väl lite aningslösa.
Mm. Men när du säger att folk plockar bort dina märken, var det andra elever? Eller?
Ja, andra elever och lärare. Man var ju, den här myten om att alla var vänstervridna på 60-talet är ju liksom, eller 70-talet, det är ju bara skitsnack givetvis. Utan man var ju, var man FNL-are var man en liten utsatt grupp. Alltså.
Okay.
Mm. Så att i Norrköping var ju, blev man ju jagad av raggare. Liksom.
Oh, fan.
Man var ju ute och sålde den där tidningen och... Det var jävligt mycket bråk och så.
Ja. Slogs du?
Nej, jag slogs ju aldrig. Jag har ju aldrig slagit.
Men du har fått strykt lite eller?
Nej, inte strykt. Men det var rätt hotfull stämning där.
Mm.
Men sen var det också... Jag tror att de enda slagsmålen i den politiska rörelsen i Norrköping på den tiden, det var mellan olika vänsteraktivister faktiskt.
Okej. Okay. Mm.
Som man förserade inför 1 maj och slogs om olika... territoriet.
Oh, fan. Ja. Ja. När jag hörde dig bli intervjuad av Thomas Andersson Wiese så beskrev du Norrköping som en ganska liksom deppig plats när du växte upp.
Ja, det var ju en stad som i total kris. Det var ju alla, alltså i industrin hade ju bara svepts bort. Tekoindustrin lades ner och jättehög arbetslöshet och de rev hela jävla innerstan och hade bara, det var, ja, det var rivningstomter. Så att det var ju mycket det att alla ville fly därifrån. Mm. Men det gjorde jag också. Och det tog ju många år innan jag kom tillbaka och upptäckte att det var jävligt massa människor som hade stannat kvar och att de hade varit väldigt, väldigt tuffa. Och att Norrköping är en väldigt tuff stad och att de har klarat den ena krisen efter den andra, det är helt ofattbart. Men jag växte upp i ett sånt här förorts 60-tals område.
Mm.
Och jag bodde väl, min pappa var arkitekt, så att vi bodde liksom i den lite finare delen av förorten. Och sen så det var ju liksom radhus, mindre radhus, tvåvåningshus, trevåningshus, fyravåningshus, femvåning, sexvåningshus och på andra sidan Hagbygatan så var det liksom, ja, Bangladesh. Så att det var mycket märkligt att man byggde sådana förorter egentligen på just på 60-talet. Man skulle bygga bort ojämlikheten och sådär, men det var väldigt segregerat.
Mm. Det ser man ju här också i Vällingby.
Ja,
det är väldigt exakt. Tydligt. Ja. Ja.
Det är precis på samma sätt. Men så att jag var väl tillhörde väl ett av de där som man pratar om nu, borgarbarnen som blev politiskt engagerad. Men nej, jag har alltid tyckt illa om det där, att det var ingen brist på allvar hos oss. Och jag tror att vi den där insatsen vi gjorde hade betydelse för utgången av Vietnamkriget. Mm. Alltså tillsammans med likasinnade över hela världen och inte minst i USA och Frankrike och England och överallt. Vi fick ju faktiskt slut på det där kriget. USA fick lämna med svansen mellan benen. Det var ju en otrolig skymf. De har ju inte kommit över det ännu, så att säga. Det var, jag är jättestolt över att jag var en del av den där rörelsen. Och sen så, ja, så påverkade det mitt... det här med skriva var ju som så att med hjälp av konst och film och litteratur kunde man uttrycka politik. Det var väl det jag hade lärt mig.
Mm.
Och det var det jag hade någon slags förhoppning om, att min, som journalist skulle jag verkligen kunna beskriva världen och förklara den.
Kunde du göra det på Nöjesguiden då?
Alltså på Nöjesguiden kunde jag nästan faktiskt börja göra det utifrån ett väldigt litet, man kan säga ämnet var ju relativt smalt då. Men utifrån ett populärkulturellt perspektiv så kunde man det.
Mm.
Kunde man förklara både den lilla världen och den stora världen.
För det är lite det du gör fortfarande, eller hur?
Ja, det tror jag att det är. Man kan säga det här med den här sjukdomen då jag hade 87. I mitt liv finns det ett före 87 och ett efter. Och efter 87 så fick jag jättestor lust att jobba igen. Och jag började skriva filmkritik igen, filmrecensioner i Nöjeskören. Och vi utvecklade den här populärkulturen. Vi gjorde ju en slags vetenskap av den, på gott och ont. Och vi närmade faktiskt då populärkulturen, så att säga, det var man då kallar finkulturen, också på gott och ont. Men vi var rätt banbrytande tillsammans med, ja, några andra liknande tidningar då.
Jag ser en parallell till den krönika som publicerades av dig i morse. Där,
ja, vad
skrev jag? Ja, men du skrev att man tar bevakningen av partiledardebatten på samma allvar som Let's Dance-intervjuerna.
Ja, lite var Nöjesguiden. Vi var lite skyldiga till det.
Mm.
Eller jag kan känna att vi är lite skyldiga till det. Men jag vet, å andra sidan vet jag inte hur man skulle kunna undvika det. Jag vet inte om det är tiden bara som har liksom skapat den där verkligheten.
På samma scen som du blev intervjuad så intervjuade Thomas Janne Gradvall här för någon vecka sedan.
Ja.
Och då pratade de om Janne Gradvalls stora knäck om det perfekta isvattnet.
Ja, men det kom jag också ihåg som ett av de roligaste jobben, ett av de bästa jobben.
Mm.
På Nöjesguiden. Vi gick ju ner på mikronivå. Vi hade ju ett jättevackert uppslag där vi skrev om bestick på krogen. Och vi skrev om allting som fanns på krogen i stort sett.
Mm.
Vi uttömde verkligen ämnet fullständigt.
Mm.
Men sen försökte vi göra lite samma sak med både alla våra kärnämnen då. Krog och, ja, det vet du själv, du har jobbat där.
Mm, fast jag minns ingenting.
Nej, men man fick ju, jo, men du minns väl att man fick lära sig liksom grunderna för vad är Nöjesguiden och vad ska vi göra, och vi fick absolut inte gå utanför det. Alltså vi fick ju, ja, det fanns en ganska strikt mall på vad vi skulle göra, och ja, vi hörde oss den stenhårt.
Mm.
Jag tror faktiskt att när det började, parentes bara, att när det började gå dåligt för Nöjesguiden, det var då de släppte på den där. De började plocka in, alltså, material från intervjua internationella stjärnor. Och, ja.
Mm, just det, man tappar lite styrsel.
Ja.
Läser du Nöjesguiden fortfarande?
Nej, det gör jag inte, kan jag inte säga. Jag har lite tittat i den på senaste åren. För att många sagt till mig att nej, men den har liksom kvicknat till igen.
Och har du med?
Ja, men jag har tyckt att det är en del av det jag läst har varit ganska bra.
Mm.
Och jag tror att hon, heter hon Atlar?
Margret, ja.
Ja, men jag tror att hon var bra för tidningen.
Mm.
Så att, men jag har inte följt den. Det vore jävligt orättvist om jag skulle sätta mig till doms.
Mm.
Men vi hade väldigt kul.
När jag kom in så tror jag att då satt du i Göteborg och delade chefredaktörskapet med Martin Theander.
Jag tände, ja. Innan, ja, det gjorde vi kanske. Kanske till och med Mattias Hansson var kvar i Stockholm.
Nej, inte
det. Ja, men då hade jag kommit upp till Stockholm, tror jag.
Okej. Okay. Mm.
Och blev chefredaktör.
Jag kommer ihåg din... Kan det här stämma? Att du fyllde 40 och hade fest på typ Saigon bar eller någonting sånt. Och redaktionen hade skramlat till ett par cowboy boots till dig.
Helt fel faktiskt.
Vem fan var det som fick de där cowboybootsen då?
Nej.
Kan det ha varit Chalin?
Ja, kan det ha varit. Nej, men jag firar 40-årskalas för hemma i min lägenhet på Tidelusgatan. Eller Ajs lägenhet var det. Men,
ja, ja.
Han ägde hela mitt liv.
Ja.
Nej, men nej, så Saigon var inte på. Och det, Saigon var ju en... Jag var där faktiskt på invigningen och... Men min FNL-bakgrund tyckte jag att hela jävla konceptet stank ju svårt. Så att, nej, där hade jag aldrig satt min fot.
Nej.
Och haft en egen fest på det kallar för.
Nej.
Man skulle sitta i den amerikanska jipar och käka.
Mm.
Fan, vad töntigt.
Mm.
Ja.
Ja, nej, då minns jag uppenbarligen fel. Men på Kinstugatan i alla fall.
På Kinstugatan i Gamla stan.
Ja. Ja. Hur länge blev du kvar där?
Ja, hur länge som helst. Först som sagt, det är några år i Göteborg och sen i Stockholm. Och sen efter jag hade slutat som chef. Jag jobbade väl kanske 4-5 år som chef. Och sen var jag kvar och hyrde ett rum. Och vi började ju faktiskt skulle göra tv.
Just det, du var Pilis.
Nöjesguiden Television hette vi. Mm.
Oj, har du kvar det? Liksom, ni filmade ju lite grejer.
Ja, vi filmade lite grejer. Vi gjorde en pilot faktiskt som där jag var intervjuaren. Och det var vi köpte ett von Trier, eller vi fick en vad heter det?
Option.
Mm. Och vi gjorde ett det var en sån här, man skulle intervjua en person under 24 timmar. Man satt instängd i en lägenhet. Och man fick inte komma in med andra, man fick inte lämna, man fick inte sova och man skulle bara prata i 24 timmar. Och det är faktiskt bland det märkligaste jag gjort. Och det här var ju lite innan faktiskt, det var lite innan de här jättemärkliga, den typen av koncept liksom.
Mm. Varför sålde ni det inte?
Jo, vi var jävligt nära att sälja in det hos många olika, men då... Jag vet bland annat att Jan Scherman faktiskt var uppe på Nöjesguiden och tittade på det och sa att det var jävligt bra. Han tyckte till och med att jag var bra, men det har jag glömt bort sen, tror jag. Jag vet inte, jag tror att de var rädda för att det var för jävla skruvat.
Mm.
Alltså, vi klippte ju ner de där 24 timmarna till en timme och så hade vi en klocka som räknade ner. Alltså, nu låter det som vilket program som helst, men då var det ganska... Ja, det här danska programmet hade ju varit rätt nyskapande med Triers jävla... Han hade ju massa regler för det där också, hur man skulle få göra.
Mm, det är ju intressant, för apropå dina krönikor så Filip och Fredriks program Hissen hade ju samma grundidé. Att man skulle stänga in sig i en hiss med en eller två kända människor.
Var de verkligen instängda i?
Tanken var från början att det skulle vara 24 timmar, sen blev det inte det. Men
saken var att vi höll stenhårt på det.
Mm.
Och nu sändes ju aldrig det här programmet med att, ja, och att de här danska programmen som gjordes blev ju, några av dem var ju fruktansvärt bra. Det var ju någon ganska känd dansk som brakade ihop totalt en morgon där, för det fanns ju inga försvar kvar.
Nej.
Så att jag tror att det hade kunnat bli bra, men det var ju nästan lite farligt. Man satte igång processer som man inte kunde hantera.
Nej, det skulle ju också kunna bli jobbigt i efterhand, ja. Alla som ångrar sig.
Ja, mycket.
Det blir dyrt.
Ja.
Ja, spännande. Ja. Vi får fundera på om vi kanske ska lyfta det här, så gör jag det programmet istället.
Ja, jag tycker fortfarande att det skulle kunna göras nu också.
Mm.
Men alltså det här, vad heter hon, Berg flyttar hem.
Ja, just det.
Det är ju lite samma sak, fast inte så konsekvent.
Nej.
Fast det kan man ju...
Hon sov ju heller inte över.
Nej, okej. Okay. Är det så?
Ja.
Men,
det är fejkat.
Ja, men det känner man ja. Nästan. Men det kan man säga att det var, så var det med Nöjesguiden alltid, att vi var alltid jävligt konsekventa. Och det... när vi skulle göra ett Nöjeskallens pizzatest, då var det inte som så att vi gick ut och testade några stycken pizzerier. Vi testade 120 pizzerier i Malmö typ.
Mm.
Och så skrev vi om allihopa. Vi var väldigt, väldigt grundliga.
Mm.
Och det blev väldigt nördigt ju. Men det blev också jäkligt bra. Det var inget fusk.
Ja, men Nöjesguiden. Du försökte dra igång. Ni höll på ett år med det där Nöjesguiden till.
Ja, typ. Ja, minst ett år.
Ja. Det var Anders Pilgren.
Det var jag och Anders Pilgren. Och sen var det ju massa medarbetare på Nöjesguiden. Så vi skrev kanske en 15-16... format, eller skapade 15-16 olika programformat, och några av dem tror jag något duger nog fortfarande.
Pizzatestarna?
Nej, det var inget sånt, men vi gjorde ett matprogram faktiskt, och det skulle vi precis, det hade vi till, anställde vi till och med folk för att spela in, det skulle gå på ZTV, men precis när vi skulle börja typ veckan innan, då bytte de chef där.
Mm-hmm.
Och han bara kom upp till oss och sa att nej, det där vill jag inte ha.
Oh, fan.
Så det blev ingenting. Men det tror jag hade kunnat bli ett jättebra matprogram.
Mm.
Och vi hade lite idéer. En del var ju... Vi gjorde en filmquiz faktiskt. Som SVT... Ja, gjorde en filmquiz några år senare och hade liksom snott eller lånat eller tänkt på samma sätt som vi. Men på samma sätt där. Jag hade inte varit riktigt vågat vara så här konsekventa och... Så det tror jag att det hade vi kunnat tillföra.
Mm. Men gav ni upp sen? Eller fick
ja,
ni...
sen gav vi helt enkelt upp. Jag hade någon halvtidslön där från Nöjeskallen för att dra runt det projektet. Och när det inte blev någonting så tröttnade väl aj och mycket på det. Och då hade jag börjat jobba på DN redan. Så att jag ville väl liksom också ur det där. Jag insåg att jag var inte någon tv-producent.
Nej.
Precis. Men det var roligt. Det var ganska kul att tänka på att skapa program. Det var det.
Vad hade du för första jobb på DN?
Jag blev rekryterad som filmskribent.
Det är det som har varit din röda tråd, eller?
Ja, det var det under många år tills jag började faktiskt med tv-kritiken. Nu är jag mer känd som DNs tv-kritiker än något annat faktiskt. Mm. Nej, men jag blev, de skulle typ föryngra på DN och då fick jag plats och då var jag väl 42.
Mm.
Men jag var jätteglad. Jag hade ju alltid velat skriva i Dagens Nyheter. Verkligen, det var min dröm. Jag var jättelycklig när de bad mig komma dit. Och jag är fortfarande jätteglad. Jag gillar att skriva. Jag gillar att ha mina texter och ha mitt namn i Dagens Nyheter.
Mm.
Tycker det känns jättebra. Jag har inte blivit uppraggad direkt av några andra tidningar, men jag har fått några såna här halv seriösa propåer om hur jag skulle kunna ställa mig till. Men det ska nog mycket till. Jag tycker om det.
Hur ser en jobbvecka ut för dig?
En jobbvecka ser ut som så att på söndag kväll så börjar jag fundera lite på vad jag ska skriva till min tisdagskrönika. Då har jag förhoppningsvis samlat på mig lite material och tittat igenom en del. Jag får ju ganska mycket skickat innan. Så på måndag förmiddag skriver jag en tv-krönika till på tisdag. Sen på måndag tisdag ligger en del pressvisningar också, film. Så då, jag inte så mycket film, men kanske har någon per månad i alla fall. Två i månaden. Kanske jag går på någon förhandsvisning där på måndag eller tisdag.
Väljer du själv vilken
film? Nej, det gör redaktören på DN då, Helena Lindblad. Hon bestämmer vem som ska gå på vad. Men det är klart att man kan ringa och säga att den här skulle jag vilja se. Så får man kanske det.
Mm.
Men när man blir skickad, jag tycker att det är jättebra. Det skulle, om alla ska skriva om sina... Det de tycker är kul bara. Det funkar inte.
Vad heter den där brittiska regissören som du alltid ger fem? Ken Loach?
Nej, det är också fel. Jag tror att jag har sågat några Ken Loach-filmer faktiskt. Okay. Men det är bra att du hittar de där fördomarna.
Ja, men jag
men det finns andra. Just Ken Loach tror jag du har fel. Men det finns nog andra. Jag har ju andra favoriter, självklart. Nu när jag skriver tv så är det ju folk som har lackat på mig att jag varenda gång måste skriva någonting jävligt fint om Tom Arland. Men
det måste du.
Jag har nog bara till slut så följer jag till föga för mig själv. Och, ja, men om ingen annan gör det så då måste jag göra det.
Mm.
Så att... jag har en del
för Tom Arland och Hasse och Tage.
Alltså Tage älskade när jag var liten.
Mm.
Ja, men det finns ju mycket som jag återvänder till.
Mm.
Givetvis Hasse och Tage och också Mosebacke Monarki som är ju faktiskt håller fortfarande med Monty Python. Det var ju det jag växte upp med.
Mm.
Och sen har ju det hängt kvar. Jag skrev en stor artikel i Nöjesgarden i slutet på i början på 90-talet som handlade om svensk humor. Och det var precis då, vad ska jag säga, Schiffert och jag vet inte om Killingen hade kanske nog precis bildats, jag vet inte vilket år det var, men de hade precis bildats, men jag gick förbi dem bara. Alltså jag hade ingen koll på dem heller. De hade inte riktigt slagit igenom, men så här efteråt kan man väl säga att det var ju jävligt sopigt av mig, men om jag nu skulle liksom ha koll, eller ha lite så där titta in i framtiden och så om vad som fanns där. Men jag missade.
Mm.
De fick ju rätt stor betydelse.
Ja, det fick de ju. Ja, verkligen. Ja, vi var mitt inne i din jobbvecka. Och,
ja, just det.
Förhandsvisning.
Förhandsvisning. Och sen så kanske jag tittar på det måndag, tisdag så skriver jag. Ja.
Förlåt, följdfråga. Går du på förhandsvisningar även när du inte ska skriva en film?
Man kan säga att förr gjorde jag, såg jag alla filmer.
Okej.
Men nu har jag inte riktigt tid till det. Så nu i höst har jag gjort ett ryck. Nu försöker jag se så mycket som...
Det är vår nu.
Ja, det är vår nu kanske. Men, ja, men jag har väl...
I höstas så gjorde du ett ryck.
Ja, just vad sa jag?
Nu i höst har jag gjort ett ryck.
Nej, men i höstas gjorde jag ett ryck då. Och ja. Nu i vår så försöker jag se mer och mer.
Mm.
Jag har varit lite... Jag har haft för mycket att göra. Att se 4, 5, 6 premiärer, det tar tid alltså. Och till slut så... Ja, man vet ju att det kanske av på 100 filmer så är det kanske... 2 som är fantastiska och så är det ja, rätt många som är bra, men det mesta är ju då man kan göra någonting roligare på den tiden så att säga.
Mm.
Så att, men jag har försökt skärpa mig nu.
Så för att fortsätta med din vecka?
men så skriver jag den där en recension kanske och nu pratar jag bara DN då, sen så på fredagar skriver jag en sportkrönika till DN som ska in på lördagen. Så egentligen har jag bara, ja, jag har måndagar och fredagar som fasta skrivdagar.
Mm.
Och sen fylls det på lite med från DN och sen skriver jag varje månad en krönika för ICA-Kuriren. Så här en kompis som har ett fotogalleri som jag hjälper med. Jag hjälper dem med lite texter om svensk foto och fotografer och så. Ganska korta grejer. Kul. Och sen så tar jag det som ramlar in. Alltså det kan ju vara någon föreläser inte så mycket, men det kan vara någon sån diskussion eller samtal man åker iväg på. Det kan också vara, tänkte jag på vad jag har gjort för andra skrivjobb. Jag tar det som jag tycker är kul. Så att jag är inte tvingad till att jaga runt så mycket, tack och lov.
Mm.
Det kan ju ändras fort, men jag är glad att jag har fasta grejer varje vecka.
Mm.
Ja, så ser det ut ungefär. Och sen försöker jag vara ledig på lördag och söndag. Det var jag aldrig för. Men ja, det var väl när jag fick barn då. Jag fick barn sent. Nu är folk i 10 år. Men jag jobbade många helger även när han var liten. Men till slut så tröttnade jag på det där. Eller familjen tröttnade på att jag varje lördag eller söndag någon gång skulle gå iväg till jobbet och skriva.
Mm.
Så nu försöker jag hålla det helt rent.
Men sitter du hemma och skriver?
Jag sitter hemma och skriver.
Alltid?
Alltid. Alltså förr, när jag var gift, då bodde vi i en stor lägenhet och då gick jag iväg till mitt lilla kontor. Nu bor jag också på mitt lilla kontor sen något år tillbaka. Men det är inte jättebra lösning. Så att, jag vill gärna ha... det bästa är om jag kan slippa att sitta hemma och jobba. Jag gillar inte det. Jag vill gärna gå till jobbet.
Mm. Vem var det? Det var någon så här, typ Dostojevskij eller någon som... Nej, det var inte Dostojevskij. Men som tog på sig hatt och rock och gick ut genom dörren och gick ett varv runt kvarteret.
Ja, men det...
För att liksom komma i stämning.
Ja, jag kan det. Det tycker jag, det är inte så knäppt.
Nej.
Och komiskt faktiskt.
Mm.
Jag gör ju som så att jag har ju inga arbetskompisar och så att fika med. Men jag går ju till samma ställe varje dag och dricker kaffe. Och ibland gör det två gånger. Alltså när jag behöver en fikapaus. Så att jag har liksom ett litet fikarum där.
Mm.
Och nej, men sen jag går ut och går. Och så, men sen försöker jag jobbar ju inte 9-5. Jag jobbar helst på tidigt på morgnarna och förmiddagarna. Så kan jag vara klar 11 så sen kan jag ju göra vad som helst.
Mm.
Hämta mitt barn. Sitta på biblioteket. Sitta på något fik och prata strunt.
Mm. Är du en utpräglad vanemänniska?
Ja, det är jag nog. Jag gör nog gärna samma saker. Under ganska lång tid. Men efter ett tag så får jag spade på det. Och då bryter jag vanor. Då byter jag ordentligt. Men det kan ta rätt lång tid innan jag tröttnar. En helt sann historia det var att jag bodde i Göteborg i 15 år. Och jag började som sagt där på Nöjesguiden. Och jag gick från... Jag bodde i Johanneberg och så promenerade jag ner till Nöjesguiden varje dag. Och jag gick ner på Avenyn innan jag kom ner på Nöjesguiden. Och det är ju sådana stora stenplattor, Avenyn. Och det fanns en platta som var lös på hela Avenyn. Och den trampade jag på väldigt många gånger. Och en dag så kände jag bara att det fick vara nog. Alltså jag orkar inte trava omkring den här lunken. Så jag gick rätt in och ringde Aje Ljungberg som ägde Nöjesguiden då. Det här var 1990 eller 91. Och sa att jag vill flytta till Stockholm. Och då sa han, ja, fixa något, sa han. Och så gjorde jag det. Sen gick det efter ett par månader var jag i Stockholm.
Mm.
Att jag kan vara seg innan jag väl bestämmer mig. Men sen så gör jag det.
Men den där lösa plattan, hade den, var den utlösande faktor?
Ja, det var jag. Förlåt, jag är jävligt dålig på att berätta historier. Men alltså, att jag lyckats träffa den där. Att mina steg, att jag lyckats träffa den plattan varje dag. Alltså jag gick exakt samma väg och tog exakt lika många steg.
Mm.
Och så gick jag på den där med högerfoten så att den vippade till lite. Så då insåg jag att fy fan vilket inrutat och tråkigt och ja, liv jag lever.
Mm.
Nu får det hända något. Förlåt att jag missar hela poängen.
Nej, det är ingen fara. Men jag var precis i Göteborg och så kände jag för första gången i mitt liv att vad fan, här skulle man väl kunna leva.
Ja, men det kan man göra i Göteborg. Du vet att Göteborg har ju varit extremt baktalat i Stockholm de senaste åren. När jag började på Nöjesguiden på 90-talet då fanns ju den där motsättningen mellan Stockholm och Göteborg har alltid funnits, men då stockholmare var väldigt överseende med göteborgare. Men sen tröttnade stockholmare på det här jävla tjatet om Sveriges framsida och allting och slog tillbaka. Och det, så är det fortfarande. Nu är ju, jag tycker det är på gränsen när stockholmare pratar om Göteborg nu för tiden. Att de är så jävla aggressiva.
Ja, det är tråkigt.
Ja, lite tråkigt. Men jag bodde där länge. Jag har ju jättemånga goda vänner kvar där.
Mm.
Det är ganska fint att bo där. Men jag ledsnade också på lite av den där Göteborgs... Ja, lite för mycket goa gubbar och räkfrossa.
Men är det så alltså?
Ja, lite är det så. Men det är klart man kan leva helt utanför det där. Men det finns någon slags... om man är därifrån, då måste man alltid till slut ändå försvara Göteborg.
Men det finns ju också ett svårmod i Göteborg som man glömmer bort. Alltså,
jo.
Nu när jag var nere och intervjuade Klara Zimmergren och... Peter Apelgren, jag tänker liksom på, ja men vad fan, Ebbot och...
Peter Apelgren, och, är han svårmodig?
Ja, det finns ju såklart en svarta där.
Jo. Som... Vi delade kontor i många år.
Ah, okay.
Nöjesguiden och Stilt som han, där han jobbade.
Ah, wow, som säljer restaurangkoncept och sånt.
Ja. Ah. Ja, men han var med och Stilt. Erik Nissen hette en norrman och han och Apigens dåvarande fru. Och... Så vi delade en lokal där på Göteborgsgatan. Okay. Jag tyckte de var skitjobbiga faktiskt. Nej, då... Jag tyckte, ja.
Berätta.
Nej, men det... vi hade lite olika stil och de... Ja, de jobbar jättemycket med såna här konceptkrogar och jag kommer inte ihåg allt de hittade på.
Det gör de ja, men, fortfarande.
Ja, alltså... man skulle sitta också så här, man skulle sitta i en bil och käka. Det fanns någon som hette DKV, eller vad fan heter den? Den gamla bilvrak. Och sen Farbror Gördis, också en sån här crazy krog. Det här var i början på 90-talet.
Men det är inte någon som ligger bakom Rumpan bar?
Nej, det är nog har det där, det är naturligt i Göteborg.
Ja,
det ligger liksom i sakens, det är Göteborgs naturen att ha en sån bar. Mm. Men jo, men det finns kanske ett sånt svårmod. Jag har gått och harvat där för länge.
Mm.
Jag tyckte inte om stan så mycket längre. Jag tror att jag när jag bodde där och innan när jag flyttade dit också hade romantiserat Göteborg så mycket att det var så. Det var sån god stämning där, men jag vet inte om det var särskilt goa, mycket goa gubbar. Det är en liten stad faktiskt, tyckte jag till slut. Mm. Det var, och med en stor tidning, Göteborgsposten. Hade det inte stått där så hade det fan inte hänt. Så var det.
Mm.
Och jag tror tyvärr att det är lite så fortfarande. Det är inte mycket bättre i Stockholm idag, men... Men det fanns lite mer möjligheter i Stockholm. Jag var glad att jag flyttade hit.
Mm. Ett moment, nu återkommer jag för fjärde gången till Thomas Anderssonvis intervju med dig. Men en väldigt stark episod där, och jag nämner att det var där jag liksom påminnes om det. Men det var ju när du berättade, han läste högt ur din liksom krönika när Resumé hade liksom fått nys om att du inte hade pröjsat TV-licensen.
Ja.
Kan du berätta om den, liksom, hela den episoden?
Ja, jag var fika och då ringde Honken Holmqvist upp mig för Resumé och sa att nu det är slutet på året, vi ringer och kollar lite hur folk har skött sig och sin handel och vandel, kommer jag ihåg, han sa. Jaha, så ja, då, ja, du har ju inte betalt tv-avgift, sa han då. Då sa, jo, men det tror jag att jag har gjort. Men då hade han hittat någon tv-avgift som hade varit och vänt på, faktiskt på Kronofogden. Det var inte jätte, jag var inte något jag var jättestolt över, men det var ju löst och jag hade betalt den. Och det hade kanske varit lite roligt om DNs filmkritiker inte betalade tv-avgift eller inte hade gjort det på länge och kanske gjorde det av principskäl, eller jag vet inte.
Mm.
Men han skrev i alla fall en artikel på det där. Och ja, jag ringde upp honom och jag erbjöd honom ja, hela mitt jävla privatliv. Så han kunde få skriva om andra räkningar som jag hade obetalt. Och jag talade om för honom att jag hade haft usel ekonomi och att jag hade jättemycket skulder och att jag hade spelat bort massa pengar och att jag var skild. Och att ja, han sa, nej, men det där är jag inte intresserad av. Ja, men du får det ändå, sa jag.
Mm.
Nej, men jag vill inte ha det. Jo, men nu får du fan hämta anteckningsblock nu. Och så ringde jag också upp Viggo Kavling och sa till honom att nu får du skärpa det. Nu får ni, har ni berättat, har ni sagt A får ni säga B. Nu vill jag att ni viker ut hela mitt skitliv.
Mm.
Det gjorde de inte, så då gjorde jag det själv i DN. Och där jag skrev om precis allt, hela mitt liv. Att jag också käkade antidepressiva och hur mycket jag åt, vilken dos och att jag råkat fast för fortkörning och just det här att jag hade gjort av med att jag var skild och har flyttat från 187 kvadrat till 27 och ja, att jag drack lite för mycket och att jag förmodligen behövde hjälp och så att ja, den var väl ibland har jag sagt till min exfru så här att jag glömmer av den där texten, så jag har sagt till henne så här att fan, folk är på en hela tiden och som ska släpa en i smutsen och säga, men du har ju själv gjort det, du har ju berättat allting. Så att det, ja, det gjorde jag. Och det var ju många som hade lite kul åt det. Jag vet att Henrik Schyffert Jag tror han twittrade det bara någon månad efter det där, att han tyckte att jag var så jävla sur, så att han undrade om Björn Wiman inte kunde öka min dos där på antidepressiva.
Mm.
Så att de slapp läsa det här nedstämda dystopiska texter.
Men var det så också, berättade du inte där att det var någonting som DN hade strukit som var för mycket?
Ja, de hade strukit några, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad det var, men det kan ha varit att jag berättade om fortkörningsböter, eller kommer du ihåg vad?
Ja, men jag tror Thomas sa att det var fortkörningen.
Ja. Ja, det var lite olika grejer. Det finns några riktigt bra redaktörer där uppe, och de är bra på att se när man går på den där overkillen, så att ja, vi strök lite, men jag hade kunnat gjort en, jag berättade alltså mer. Men de tyckte att det räckte.
Mm, jag förstår.
Ja.
Jag tror att det var Kjell Höglund som skrev häromdagen att Hanna Fahl och du, att de släpper igenom era dagboksanteckningar.
Ja, men han, det gör ju han med jämna mellanrum.
Ja. Oh.
Vi har ju en lång historia tillsammans. Han älskar ju att hoppa på mig. Och ibland så nyper jag tillbaka. Mm. Så småningom.
Mm.
Men det där här, jag läser inte så mycket Twitter och sånt längre. Jag orkar inte med alla den där tjuvnypen, och det blir så intressant.
Mm.
Men det kan jag tänka, men det med, ja, han återkommer hela tiden. Jag har dagboksanteckningar sist, jag vet inte, tror han skriver något ännu värre. Ja.
Mm. Kan du beskriva din begåvning?
Jag lider av sådär, har lidit av väldigt taskigt självförtroende, tror jag. Och om du frågar, alltså det här är inget som jag koketterar med, men många, många gånger när jag vaknar upp på morgonen så har jag gått rätt ut, tagit tidningen, gått ut och lagt den i, stoppat den i soptunnan.
Ja, just det. Alltså,
för att jag inte vill titta på vad jag har skrivit, för jag tycker att det är, jag ångrar mig, och jag tycker det är helt obegåvat, och jag skulle kunna gjort det där mycket bättre.
Mm.
Så det är jävligt svårt att titta på mig själv. Men jag kan väl då medge att det finns vissa saker som jag tycker att jag har blivit bra på. Att jag har utvecklat en egen stil. Det är också att jag har utvecklat vissa manér som inte är så bra, som man kanske, att jag använder mig för mycket av dem där. Absolut. Men jag vet inte, jag tycker att jag kan vara bra på att fånga upp någonting litet som jag har sett och placera in det i något större sammanhang och få det att bli, ja, lite sådär som jag önskade när jag var ung, att jag skulle kunna lyfta något litet och se något större politiskt i det, kan man säga.
Mm.
Utan att låta allt för pretentiös. Men jag är gärna pretentiös.
För fråga en sak om public service. För jag är inte så väl insatt. Men jag minns att du skrev någonting om liksom public service-uppdraget för inte så länge sedan. Och det gör du ju ofta.
Har vi gjort.
Ja, exakt. Jo, men det var någonting med att du tyckte att det var rimligt att SVT försöker fånga en så stor del av publiken som möjligt med det här Hela Sveriges Fredag. Vad fan det var. Ringer en klocka?
Ja. Ja, men det har jag nog skrivit. Mm. Jag tycker att SVT ska göra det, och ofta kan göra det bra. Alltså bred sådär underhållning. Jag har inga problem med det. Det är de kommersiella kanalerna som har problem med att de gör, att de stjäl deras, så att säga, koncept och sådär. Och därigenom så, ja, de stjäl tittare och stjäl pengar från dem. Men det jag saknar är ju balansen i när de tenderar att göra fler och fler sådana. Och inte särskilt originella. När man har kompisar och när man själv tittar på något program på SVT, så, och man bara säger högt för sig själv då, TV3 eller TV5 eller TV4. När man tycker att det där är ett program som inte är, varför går det där programmet på SVT? Då har de tagit det liksom ett varv för långt.
Mm.
Det har jag nästan, tycker jag man kan ha krav på dem, att de måste ha koll på sig själva och hur balansen ser ut där mellan underhållningsprogram och kultur och politik och.
Mm.
Och jag tror att som tv-kritiker så det är ett av Sveriges viktigaste medieföretag, så att man har en skyldighet att vara inne där och hacka lite och...
Ja, verkligen. Ja. Ja, det tycker jag. Men min fråga är egentligen, eller det är ett ofärdigt resonemang, men jag har en tanke om att jag tycker liksom, kanske framförallt då som radiolyssnare, så tycker jag att liksom P3 som jag älskade verkligen på 90-talet, ja, alltså det betydde så otroligt mycket för mig för 20 år sedan. Det finns liksom en förflackning i kvaliteten på P3 som är väldigt, väldigt tydlig för mig. Och då kan man ju å ena sidan tycka så här, ja men du är inte i målgrupp längre. Nej, kanske inte. Fast jag tror ju, alltså jag vill ändå tänka mig att jag lyssnade på Metropol när jag var barn på 80-talet. Och jag kommer ihåg att jag och min pappa åkte, jag var ju skilsmässobarn, så att jag blev ofta hämtad på fredagar när det var Metropol. Och jag tyckte det var liksom, jag var ju verkligen inte målgrupp, jag var 7 år gammal, men jag tyckte det var fantastiskt med Göte Johansson och liksom Adolfsson och Falk och den där grejen. Och jag tycker också att SVT känns ju idag mycket mindre kvalitativt liksom i den breda underhållningen. Min fundering är så här, men varför ska de konkurrera? Alltså varför ska man ha 1,5 miljon tittare? Är det inte bättre att man gör ett jätteintressant program om fågelholkar på fredagskvällen?
Ja, men grejen är som så att Eva Hamilton som är chef där, hon har rätt i att de gör fågelholkar. De gör redan fågelholkar och de gör smalare program och visar. Men den här så här underhållningsbiten och det du kallar för flackning, det är nog samma sak på P3 och SVT. Det är att man ängslas så mycket över att inte ha tittarna så att man slår nästan knut på sig själva. Man närmar sig den, man vill ligga så nära det kommersiella som möjligt fast man tror att det inte ska märkas. Det syns nog inte. Men det syns jättetydligt. Alla ser det. Och alltså det finns ju en kluvenhet också i, tror jag, i bland de som jobbar med public service och SVT. Vilken väg ska man gå? För jag kan ju verkligen, man skulle kunna hårdra och säga att de inte ska göra den typen av babbelunderhållning överhuvudtaget, utan gör bara den här fågelholkarna och Mikael Kristenssons trädgård och kulturprogram, jävligt bra kulturprogram och kobra och sånt.
Svalde du ett babbel där?
Ja, så. Ja.
Så jag vill inte riktigt stå för det.
Jo då. Nej, det är något som har hänt med alltså. Var var vi?
Nej, men man skulle kunna hårdra och säga att de borde gå så långt.
Jag tycker det är skitbra att SVT gör bred underhållning, men då får den inte ligga för nära. De får inte göra det här hela Sveriges fredag. Det är för dåligt.
Men å andra sidan, så, för då, det du säger är ju att de får gärna göra bred underhållning, men då får det vara liksom med SVT-kvalitet.
Ja, det tycker jag. Och det kan någon säga så att de inte riktigt vet vad det är, men det vet vi allihopa vad det är.
Mm. Men samtidigt så kritiserar du Fredrik Lindström för att vara för elitistisk på spåret.
Ja, men det, ja, jo. Nej, inte, jag vet inte om jag skrev att de var för elitistiska. Jag tyckte att de var, jag vet inte vad det är. Jag vet inte, jag vågar inte riktigt ta den där ordet. Jag kommer inte ihåg vad jag skrev. Men det är de av det där liksom extremt folkliga programmet som alla morsor och mormödrar och sånt hela folket tittar på, så har det mer blivit ett slags det är lite mer bostadsrättsförening och lite kompisar i innerstan och så. Det är lite på spåret, är lite hippt och sådär. Man har jävligt hippa mediapar. De har ju lämnat någonting. De har ju inte gjort det av ängslan direkt, tror jag. Bitvis är det ju jättebra, men det finns någonting där som stör mig faktiskt. Men som du hör så vet jag inte riktigt vad det är.
Nej, jag fattar.
Men elitistiskt vet jag inte, men... Lite drygt sådär.
Okej. Du saknar göteborgska?
Nej, det försöker de ju. Ja, de försöker blanda upp det lite. Nej, det gör jag inte heller.
Vi släpper det. Ja. Har du dåligt samvete mycket?
Aldrig. Jag sa ju att jag kan gå ut och slänga tidningen. Men det är ju, jag har dåligt samvete för att jag själv har varit, gentemot läsaren, att jag själv har varit dålig. Och att jag faktiskt framförallt formulerat mig uselt. Men jag ångrar, det är inte många grejer som jag Jag kan inte komma på, jag kan inte komma på en tv-krönika under alla de här åren som jag skulle säga att nej, men där gick jag för långt eller det här ångrar verkligen att jag gjorde. Det finns formuleringar som inte har varit så bra. Men jag, det är ingenting jag har dåligt samvete för, det har jag inte.
Nej.
Jag är alltså inte något jag har varit, någon jag har varit taskig mot eller sådär. Jag vaknar inte upp. Jag sov gott på det sättet.
Mm.
Jag sov jättedåligt, men av andra skäl.
Mm. Du sa förut i en bisats att du dricker för mycket. Hur är ditt förhållande till alkohol nu?
Alltså jag kom fram till att, och det är mycket märkligt att det ska ta så lång tid. Alltså när jag var som lyckligast, jag var som mest lyckligt gift och hade fått barn och fick Lukas Bonniers, eller Jara Bonniers kulturpris och pikade sent i livet. Då hände någonting. Jag fyllde 50 och blev jättedeprimerad. Jag förstod inte det. Det tog många år innan jag förstod vad det var. Och ännu längre tid tog det innan jag förstod att alltså, att behandla depression och samtidigt dricka, det funkar inte. Det kanske funkar för någon annan, men det funkar inte för mig. Jag var tvungen att nolla mig helt och hållet. Trycka på återställa allt. Så jag slutade käka tabletter och slutade dricka. Så att det har jag inte gjort på ett tag. Och det är ganska bra. Jag saknar det också. Jag saknar det där festandet. Och...
Du dricker ingenting nu?
Nej. Men det är inte ristat i sten. Men om det innebär att jag ska tillbaka till mitt gamla liv bakom nedfällda gardiner och vara jävligt ensam och deppig och inte vet hur jag ska komma ur det där, då är det inget tvekan. Då skiter jag i det.
Mm.
Men det är ju roligt att vara ute bland folk och det är ju jättetråkigt att vara ute bland folk när man själv inte dricker. Jag menar, du vet ju du, efter två öl så börjar folk berätta samma historia. Så att det gäller att vara i nivå ju.
Mm.
Men jag har gjort det. Jag har ju umgått som har druckit i 40 år sedan man var 17. Så det vore väl själva fan om inte jag skulle kunna hålla upp i 7 månader och känna hur det känns. Eller ett år eller ett par år. Så det, nej men det har varit bra. Det funkar för mig.
Mm.
Jag moraliserar inte, vill inte bestämma vad någon annan ska göra. Men jag är jätteglad att jag är glad att jag fick lite hjälp också. Att det är folk som har ställt upp och hjälpt mig lite. Och,
med det?
Ja, hjälpt mig med min tidning till exempel. Liksom, och att jag har kommit till rätt personer och fått prata. Och jag går och ser en bra terapeut. Och det låter ju verkligen som fan vilket innerstadsliv man sitter och beskriver nu. Men de flesta människor kör ju någon gång i livet i diket. Och då hoppas ju man att det ska finnas folk som ska hjälpa en. Och när jag gjorde det, då fanns det folk där.
Mm.
Men det är klart att man är som vanligt den här klassiken. Man upptäcker ju att det finns jättemånga som hukar också. Men jag tycker folk har varit... Jag har fått hjälp.
Men bad du det genom hjälp eller?
Ja, det kan man säga. Jag berättade för min chef hur det låg till. Och ja.
Wow, okej. Okay. Hur länge har du varit nykter nu då?
7-8 månader.
Ja. Bra, det blir lättare kan jag säga. Tycker jag i alla fall.
Ja. Nej men jag tror att jag är... Ibland vill jag försvara mitt gamla liv också.
Mm.
Men, alltså jag skulle aldrig mer... Jag vill aldrig mer dricka av fel anledning. Så.
Mm.
Om det finns rätt anledning så kanske jag kan eller ska göra det. Men som sagt, man blir väldigt... Det vet ju själv, man blir väldigt säker på vart man inte vill i alla fall.
Mm.
Och det är alltid en bra, alltid bra att komma fram till. Det som har hållit mig uppe den här tiden tycker jag, det har varit jobbet. För jag har aldrig kunnat skriva om jag har druckit och varit påverkad. Så att det var ett skäl till att inte liksom försvinna helt. Och sen givetvis att jag har barn. Att jag har en pojke och ansvar och vill ta hand om.
Det var... ja. Mm. Det är ju häftigt det där. Tror du på Gud?
Nej. Jag är hel ateist faktiskt.
Mm.
Jag har försökt att vara lite sådär generös mot våra vänner som tror och har någon slags religiös upplevelse. Men jag har nästan återgått till min, så att säga, min, ja, den där tonårs, min lite mer stenhårda tonårsperioden, att nej, jag tror inte på tomten. Jag har jättesvårt att förstå människor som förlitar sig på Gud eller religion. Och när jag tittar på vad religionen har gjort genom historien, gör mig verkligen deprimerad.
Mm.
Så att, nej, jag tror inte.
Vad är din plan? Ska du fortsätta så här?
Ja, men det är väl, jag tror att det är det som gör att man är, att man drabbas av någon slags kris när man kommer över 50. Det är just den frågan man ställer sig. Vad är planen? Ska jag fortsätta så här? Jag bara sluter ögonen och öppnar dem igen, så är jag 67. Och vad gör jag då? Jag hasar jag omkring och är frilans fortfarande, eller har jag lyckats skriva något annat, eller kan jag skriva en bok, eller är det för sent, eller har jag spolierat den möjligheten? Ja, vad har jag gjort av mitt liv, och hur ska jag koncentrera mig i fortsättningen?
Mm.
Så det är ju, hela den tanken är jättesvår. Alltså, jag har ingen... Jo, nu har jag, kan man säga, en plan. Och det är att jag ska göra det jag tror att jag är bäst på så länge som möjligt. Och så länge det har... Ja, har någon slags betydelse. Jag vill ju jättegärna göra lite skillnad. Och så länge någon säger till mig att jag gör det, då fortsätter jag väl. Eller DN säger att nu vill vi inte ha det längre. Men jag har ingen plan. Jag har, tar en vecka i taget så där. Jag har ett bokprojekt som stör mig jättemycket. Som jag började på för något år sedan. Rent konkret, men som jag kanske har burit på länge. Då.
Den stora boken om Tom Holland?
Nej, ja, i tre delar. Barndomen, uppväxten. Det handlar egentligen om 70-tal så där, okay. När jag blev vuxen. Och det är väl det att jag kommer ihåg när jag läste den här, heter han Tim Adams bok, och i huvudet på John McEnroe, som är en liten tunn bok som handlar om egentligen en tennismatch, men där han berättar en enormt spännande period om England och Thatcher och också mellan, så att säga, de skilda attityderna av McEnroe och Björn Borg och vad det stod för. När jag läste den boken så tänkte jag, fan också. Den där hade jag ju velat skriva.
Mm. Det är en fantastisk liten bok.
Ja, visst är det. Och det är någonstans åt det hållet jag skulle vilja... Jag känner väl att det är nu eller aldrig, så att jag börjar jobba lite på det igen. Mm. Får se om det blir något. Jag kommer inte knäcka ihop om det inte blir något. Jag vill bara att det ska bli bra. Det är inte, alltså, att ge ut en bok och sådär, det ges ut lite för mycket böcker, tycker jag. Särskilt av journalister faktiskt.
Sluta med det.
Ja.
Men du, vad brinner du för?
Jag brinner ju för min pojke och barn. Nej, men jag brinner ju för så här, mina gamla min kärnideologi sådär. Lite där jag fick lära mig av mamma och pappa. Nej, men rättvisa och anständighet. Och jag påminner lite om vad anständighet är. Till exempel när man sitter och ser den här SVT-korrespondenten intervjua den här lilla killen i Syrien, och det droppar blod från huvudet, och han berättar den historien en söndagkväll. Och, ja, men jag vill jättegärna lyfta fram att vår anständighet måste säga oss att vi nu måste vi göra någonting åt det här.
Mm.
Och så jag vill gärna vara där och pilla lite, och jag vill jättegärna vara underhållande med skrivande, men jag vill också vara lite politisk och aktuell och peka lite med folk säger så här, men ska du verkligen peka med hela handen? Ja, vad, det kan väl göra.
Mm. Vad ska du annars peka med?
Ja, nej, men det finns ju andra som pekar med sina händer. Nej, men jag har lite ambition så där tycker jag. Och lite pretension också.
Mm.
Jag vill att det ska... Jag vill ju att det ska finnas ett bra samhälle att växa upp i.
Hur är det med fotbollen då?
Ja, jag är passionerad. Jag älskar ju fotboll, men inte på samma sätt som jag gjorde förr. Alltså när jag förväxlade kärlek med liksom en fotbollsmatch eller ett lag. Jag älskar ju min klubb. Och så jag kan ju vara jätteledsen i flera dagar om de har förlorat och så. Men nej, jag går inte och tjuter.
Men du tänker inte berätta vilken det är?
Jo, IFK Norrköping, ja. det är ju mitt straff.
Ja.
Men nej, men det är ju, jag har ju varit med dem i 54 år.
Mm.
Så då får jag väl vara det några år till.
Mm. Vad röstar du på?
Senast röstade jag på... Jag tror att jag röstar på Sossarna faktiskt. Och Miljöpartiet. Jag har skiftat där lite kommunalt. Och jag har alltid taktikröstat. Jag har aldrig röstat på ett parti som jag har känt de här. Så att jag röstar... Har röstat sist på Socialdemokraterna för att jag ville rösta mot den borgerliga regeringen. Men det är väl inga, det är inga, jag har aldrig röstat borgerligt.
Vad känner du?
Vet faktiskt inte. Jag har slarvat med mina deklarationer sista åren. Så jag har inte gjort... Jag har inte deklarerat ordentligt. Men jag tjänar väl kanske en... Ska jag tro... 40-50 tusen i månaden. Det beror lite... Det är väl lite olika.
Mm.
Men när det går bra så kanske jag är uppe i... Ja, tror jag. 40-50 tusen. Då jobbar jag mycket.
Det låter som det finns utrymme för att resumé och gräva lite.
Ja, det finns mycket, säkert mycket skit i det.
Ja.
Men jag har inte gjort någon hemlighet. De kan få komma hem och kan få se alla papper om de vill.
Mm.
Men jag har varit jätteslarvig med pengar. Och jag borde ha ett hus i Skåne och lite pengar på banken. Och, men jag har bränt allting.
Mm.
Och det är också sånt där arv efter pappa. Han var likadan.
Asså?
Ja, tyvärr. Men jag har inte lust, jag har ingen lust att ha det så länge heller. Så att nu försöker jag styra upp det där.
Mm.
Jag vill inte att det ska finnas något att gräva i. Men jag tror inte, jag skulle inte kunna ta en ministerpost. För de skulle hitta så mycket skit och så. Att...
Mm, men å andra sidan har jag tänkt på det faktum att det kanske, alltså just sån här folk som... Får en ny ministerpost och så åker de efter 6 månader. Det är ju för att politikerna generellt har för lite dirt på sig.
Ja.
Alltså man skulle börja rekrytera sådana som du och jag.
Ja.
Då skulle det ju bli ett mycket mer förlåtande klimat bland politiker. Och då skulle man också få politiker som hade levt, så att säga.
Ja, absolut. Men jag har inte... Det har ju funnits en sån här härvor då med Juholt och lite... Men det är väl kanske det att man får inte utnyttja systemet. Jag har svårt att tro att jag har gjort det. Jag har liksom bara fuckat upp min ekonomi och slarvat och skitit och betalat tillräckligt mycket i skatt och sånt. Så jag har fått restskatt. Men inget fusk. Och det är väl det politikerna ska åka på när de har fuskat. Och sen åker de på någon jävla Toblerone ibland också då, som bara är ett litet fusk.
Mm. Men man skulle ju också kunna förlåta.
Kunde man absolut göra, eller ja.
Mm. Vill du rekommendera något?
Ja, jag vill rekommendera en finländsk poet som heter Claes Andersson, som har varit min idol sedan 70-talet faktiskt. Och jag skulle gå och köpa en födelsedagspresent till min exfru Anna. Och då hittade jag han har kommit ut med en samling nu. Och jag tyvärr har tappat namnet, men Claes Andersson, han är ju känd, mycket känd i Finland. Och det är en väldigt, 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 väldigt svart poet, men väldigt, väldigt skojig också. Alltså, jag slog upp den sida bara i affären och skrattade högt för mig själv och läste för folk och hans kompisar. De tyckte också att det var ganska roligt. Så Claes Andersson, läs honom.
Mm.
Det är jättekul.
Vem vill att jag ska intervjua här i Värvet?
Oj, nu måste jag ju hitta någon som jag själv verkligen skulle vilja prata med. Jag tycker du ska intervjua till exempel Karin Mamma Andersson, som jag har träffat några gånger, ja, på rent slumpmässigt, och som jag är inte jättehemma på hennes konst. Jag tycker om ganska mycket av det hon gör. Hon är en spännande person. Nu var ju hon, jag såg henne på TV häromdagen. Ja, Karin Mamma Andersson.
Tack. Bra. Stort tack för att du tog dig tid, hörru.
Ja, det var, jag är glad att jag fick komma.
Ja. Hej.
Hej.
Ja, det där var väl ett öppenhjärtigt samtal. Jag tycker att det var härligt att återse Johan. Jag har också fått ha kontakt med honom lite efteråt för att han har varit lite orolig för detaljer med avsnittet. Men nu tror jag att han är nöjd och jag är jättenöjd. Nästa gång vi hörs då har jag en intervju med Karin av Klintberg att dela med mig av. Missa inte den. Nu vill jag bara tacka Sony Xperia Z för hjälpen. Tack, tack för att ni gör det här möjligt. Och ni som inte har en Sony Xperia Z ännu, köp en. Jag har en. Och apropå att köpa saker, missa nu inte att boka era biljetter till Talkshow. Jag har ju premiär vilken dag som helst, 26 juni. Går det fortfarande att köpa några biljetter till. Och sen så finns det massa härliga avsnitt eller kvällar beroende på hur man ser det. Talkshow, alltså Kulturhuset. Ni går in helt enkelt, sök på Talkshow. Det finns ingenting annat som heter Talkshow än min Talkshow. Sök på det på Google så kommer ni att hitta rätt. Tack ska ni ha på förhand. Kram och puss. Jag älskar er. Glad sommar. Tills på söndag. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.